Ja, Håkan, nu är vi här igen. Fast nu är vi inte i bilen idag.
Nej, men det blir lite annorlunda idag. Vi brukar förbereda oss i bilen. Det brukar ta 10 minuter och så är vi klara. Ja, vet vi precis hur vi sa att.
Ja, det vet vi ju som vanligt nu då.
Men vad ska vi handla om idag, tror du?
Ja, för den som inte vet då, så är detta gubbasvepet som sänds med Håkan och Kent. I april 2025. Och idag ska vi häva oss ut i minnets alléer.
Vad du bredde på så mycket nu, för det kanske inte blir som en minnen.
Ja, jag kände det. Jag kanske tog i lite.
Ja! Vi har ju två gamla tjänstemän här.
Ja, ja,
som vi ser intervjuer. Det ska bli väldigt spännande.
Och vi ska börja prata med dem och presentera dem efter låten som vi ska spela nu. Vad var det för en låt nu?
Ja, då sa vi, det är en liten ledtråd alltså.
Okej.
Okay. Med Carpenters, jag säger inte mer.
Nej, nej, vi kör den då.
Ja.
Wait a minute, Mr. Postman.
Wait,
Mr. Postman.
Please, Mr. Postman, look and see.
Oh yeah,
there's a letter in your bag.
Och nu har vi två gubbar framför oss här.
Ja, de har ju sett förut.
Ja, de är rätt välkända till utseendet. Ja. I alla fall, en är ju väldigt mycket pratsam. Har varit mycket i radion och alltid. Den andra, det är första gången. Men han var som en politiker, han ville inte vara med. Han sa två nej först, men sen blev det ja. Så det blir spännande det här. Ni kan väl presentera er. Börjar du, Göran?
Göran, ja, Göran Helmersson. Oj, vilken händelse vi börjar. Ja, nu, alltså gubbasvepet, och vi sitter mitt ute i spenaten. Det ska väl tilläggas. Vi har hamnat vid köksbord i Luttra. Och runt omkring oss så ser jag ju då gröna och bruna åkrar. Och eftersom jag är bondpojke från början, jag är alltså född på ett familjejordbruk, så har det ju hängt med hela livet igenom.
Var är du född?
Född i Breviks socken.
Ja.
1 kilometer ifrån Mölltorps järnvägsstation.
Och så hamnar du här nere?
Ja, och sen farsan han arrenderade en gård i Mjäldrum och dit flyttade vi 1948.
Aha. Då var du knappt född.
Nej, jag var ju 2 år.
Ja.
Men jag räknar ju alltså åren i Mjäldrum då som min uppväxttid.
Ja.
För jag han började skolan där, både första klass i Broddarp och andra i Eriksberg. Och det, alltså det var ju ett jordbruk som inte var utan dess like. Jag antar att du har hört talas om hur det ser ut i Mjäldrunga, där det är bitar precis överallt. Och hämta hö på gamla mösse, det gick 3 lass om dagen med häst och vagn.
Men ni hade inte så många kor på den tiden?
Nej, och hur i hela friden, alltså de bönderna på den tiden var funtade, och förresten hur cyklarna var funtade. För på cykeln så hängde det alltså 1 50-liters mjölkakruka på var sida om pakethållaren.
Och sen på kruka vägde ju fan 10-15 kilo bara den, tomme.
Ja,
det är ofattbart.
Ja.
Så att det här med jord och arbete, alltså det har hängt i hela tiden. Så när jag slutade skolan 1962... Det var ju aldrig något tal om att jag skulle fortsätta läsa. Och nej, nej, nej.
Nej.
Jag har jobbat sedan dess. Och inte slutat än.
Nej.
Nej.
Och det har varit rätt mycket posten för din del?
Ja, 46 år blev det sammanlagt.
Det är det. Ja, det är en ansenlig tid.
Ja, det finns ju de som är ännu värre givetvis.
Ja,
men på olika nivåer. Jag har aldrig haft samma jobb mer än högst 10 år. Men jag hann ju med att göra en hel del.
Ja, det är klart.
Ja.
Och vi har en postare till er.
Den stämmer. Ulf Karlén.
Ja.
Vart ska jag? Ja, jag är ju slutat på boa. Det har jag varit hela mitt liv.
Du har inte kommit så långt i livet du heller.
Nej. Och Göran berättade att vi satt i Luttra hemma hos Håkan vid köksbord. Och det har jag suttit vid det där köksbordet med några gånger genom åren. Inte just detta bord kanske, men det var ett stort runt bord vi satt vid. Vi hade lite jordgubbar ihop.
Ja, det hade vi, ja.
Vi hade med roligt åt. Så att det är inte första gången jag är på Liden. Men i sådana här sammanhang så är det premiär för mig. Och där på Ståla för min lilla började 85, så jag kom ju inte långt jämfört med grannen här.
Nej.
Men han, det var han som tog hand om det första när jag började i posten 85 på terminalen i Falköping.
Ofattbart att du stannade kvar.
Ja, du vet inte vad vi fick för det, va?
Alltså Göran, tog Göran emot?
Göran var, vi gick, på den tiden så utbildade vi, fick vi en utbildning på 14 dagar där vi gick igenom, ja, ordentligt vad det var vi skulle jobba
med. Ja, det var ju själva introduktionen 14 dagar sedan, ja. Så var det ju hemmaläsning och...
Och praktik och ja, grejer men... och övning som vi kallar, fick gå med rutinerade. Ja.
Utbildningen tog över ett år alltså innan man blev godkänd.
Postiljon.
Ja, så var det.
Ja, riktigt högtidligt.
Det var det. Men det var en bra lärare i Göran, så får jag säga.
Ja, det kan jag tro. Ja. Men du, innan 85 då, om du backar tillbaka dit, vad gjorde du då?
Ja, då var jag... Många som börjar ju... Många har ju börjat på posten när det slutar skolan. Många börjar ju sommarjobba på posten och har blivit kvar.
Ja.
Det finns väldigt många sådana exempel, men jag hör inte till dem då. Utan jag, vad gjorde jag? Jag jobbade ju, sålde bensin när man slutade på. Sen var det slutade kök. Och sen var jag i Flobby och jobbade på Kalvert som det hette. Och sen var jag på Fredal i Åsarp i 10-12 år någonting, innan jag började på posten.
Mm-hmm.
Så det var lite annat innan där.
Ja.
Ja, det var ju det som var finessen egentligen. Alltså, på 80-talet i synnerhet så fick vi in folk som kom utifrån och hade jobbat i näringslivet på andra ställen. Annars så det var väldigt vanligt att folk började på posten när de var kanske 18-19 år och hade inte varit ute på något annat. Och då blir man gärna lite blind, men Ulf tillhörde ju det här gänget och som hade erfarenheter ifrån andra jobb.
Mm, det är alltid bra.
Det är väldigt bra.
Det gäller väl alla,
ja,
alla yrkeskategorier egentligen.
Ja, ska vi kanske spela en låt också? Vem av er vill börja och köra en låt?
Ja, jag har valt en låt som heter Kaimos. Och det är med Mikis Theodorakis. Och när han har börjat att spela det så känner nog de flesta igen den som en sång om frihet. Och orsaken till att jag valt den, det är just att 1967, den 21 april, så tog juntan över makten i Grekland. Och Mikis, han var inte riktigt överens med överstarna. Så att de satte ju honom i fängelse, givetvis, vid något tillfälle. Hans låt, En sång om frihet, som den heter på svenska, blev mycket, mycket populär hos oss FN-soldater på Cypern. Därför att på varenda jobbbox, när vi kom in och såg att där fanns det grekcyprioter som var sympatisörer till det här juntan. Då stoppade vi vår halvskilling och spelade Kaimos.
Ja, här kommer det.
Har du gjort FN-tjänst, Göran?
Ja, även.
Var då?
Ja, det började ju nere i Gaza 1967.
Vad hade du för tjänst? Eller?
Jag var skyttegruppchef, ställföreträdare. Alltså två pinnar på axeln.
Jaha. Korporal alltså.
Korporal och väldigt stentuff sådan.
Ja, det förstår vi.
Redan då?
Redan då. Ja, jag var ju ännu värre när jag var vicekorporal. Alltså, det är ingen tvekan.
Och jag kommer ihåg när jag fick första pinnen, då var den lite märkvärdig.
Ja, hård men rättvis. Jo, men det blev alltså inte långvarigt för att, som alla då vet, den 5 juni så bröt junikriget ut. Och vår tjänst upphörde redan den 19 maj 67. President Nasser tyckte inte att 3000 FN-soldater skulle vara med när de började kriga mot Israel. Så de marscherade upp och vi fick packa ihop. Och 5 juni så satt vi på ett tåg ner mot Kairo var meningen för att flyga därifrån. Men vi kom inte så där himla långt, för 7:45 på morgonen så stannade vårt tåg i Larish. Och då misstänkte vi att nu är det någonting galet på gång, och då hade ju redan Israel börjat. Våra tåg som är absolut sista då ifrån Gaza landade så småningom nere vid Suezkanalen. Och där kunde vi inte åka över, för bron var infälld. Mm-hmm. Utan det var till att färja över, och sen möttes vi av lastbilar som tog in oss till Port Said. Där fick vi hyra in på ett hotell, och där låg vi de här 6 dagarna som kriget var. Mm-hmm. Och sen blev vi hämtade av en lastbåt som svenska regeringen hade beordrat ner. Så jag är en av få som har flytt över Medelhavet, inte en av få, men kanske inte så många svenskar.
Nej.
Och det var alltså en flykt ifrån ett krigsdrabbat område.
Vi landade hur många var ni som fick er iväg då?
Va?
Hur många var ni som gav er iväg då?
På den båten så var vi bortåt 200-300, alltså det var väldigt många olika nationaliteter.
Ja, det är klart.
Det var brasilianer, det var indier, det var norrmän och...
Mm. Ja.
Så det var att sova ute på däck på natten. Det var skitkallt. Mm. Så den tjänstgöringen, den upphörde väldigt snabbt. Men vi som åkte över, vi fick då förfrågan om att är det någon som vill åka till Cypern i höst på den bataljon, så har ni första king. Och jag var ju inte den som var sist att hoppa fram. Utan, så där fick jag vara i 6 månader.
Ja, vi har ju faktiskt ett militärt förflutet allihopa runt bordet här. Senast nu så är det Håkan och Ulf som har varit soldater i Sankt Olofs kyrka.
Ja,
i postkvandringen.
Ja, det stämmer. Det har du rätt i. Jag tänkte jag var leder detta, men ja, det knöt ihop bra. Ja.
Det var en upplevelse det med Ulf.
Ja, det får jag säga. Det var nog ett nej till att börja med det och tro. Men du har bra övertalning till. Ja, det var det. Men det var roligt.
Ja.
Det var roligt, och alla de här barna, det var ju barn dag till då, 4:e klassare var det väl. Ja. Hur de reagerade på detta. Det var intressant att se. För det var många olika reaktioner.
Mm. För er som inte ser oss nu då, som lyssnar på Gubbasvepet, så är Ulf en stor kraftig karl. Respektingivande. Oj. Och Håkan inte liten han heller, så när de här 2 soldaterna kom i kyrka där så ryggar barna tillbaka lite.
Ja. Och man där, de funderar över berättelsen.
Ja.
Det märktes.
Det är klart.
Ja,
men vi hade ju bara plastsvärd.
Ja.
Så vi var inte så hårt beväpnade.
Nej,
precis.
Nej,
men det var ju flera barn som ville titta på svärd.
Ja, visst.
Så var det. Vad hade du på huvudet då?
Ja, det var en hjälm. Vad var det? Det var nog plats där och du.
Ja.
Ja. Men du har också hållit på med något innan posten. Du har varit musiker och allt möjligt.
Ja.
Du har åkt land och rike runt nästan, eller?
Ja, musiker kanske är en sanning med
modifikation.
Ja, jag har varit med och spelat lite.
Han har varit bassist.
Du började ju att du och jag spelade ihop också.
Ja.
I många år. Och sen, ja, jo, jag har gjort några år.
Har du varit i något band eller?
Nej, dansband då. Ja. Ja,
i
Rålands dansorkester.
Ja, det.
Här från ja, Forsmyns kommun kan jag säga, för vi bodde i kommunen allihop.
Ja.
Och innan det så var det med ett gäng med Håkan och Håkans
par. Han fick bättre anbud där, du vet, han lämnade också. Ja. Gick upp ett snäpp.
Ja.
Och det gjorde du rätt i.
Ja. Nej, men det var, jag kommer inte ihåg hur många år det kunde varit, men det var roliga år som jag inte ville ha ogjort.
Men du spelar inte längre?
Nej, nej.
Inte ens till husbehov?
Nej, det är mycket sällan.
Det är klart, bas, det är inget soloinstrument.
Nej, så. Det är det inte heller. Men det kan vara någon gång med barnen och så, gitarren kommer fram, men det är inte ofta.
Ja.
Nej. Så det är passerat.
Ja. Ja, ska du spela en låt nu, Rolf?
Det kan jag göra. Och då har jag tänkt att vi ska lyssna på Ted Gärderstad.
Mm.
Han och hans bror, de har gjort många fantastiska låtar. Och nu ska vi lyssna på För kärlekens skull. Och vi kan alla behöva lite kärlek i dessa tider, känner jag, som världen ser ut.
Absolut. Där kommer jag. Nu säger man ju att det är ingen riktig post längre. Vad säger du om det?
Ja, alltså jag har väldigt svårt för att se negativt bara. För att med tanke på den utveckling som har skett runt om i världen. Och jag är ju själv en förespråkare för att skicka mejl och sådär. Så är det ju nästan en bedrift att överhuvudtaget ha ett svenskt postverk. Det är utan tvekan en bedrift.
Mm-hmm.
Och jag tycker att de grejer som skickas de här posten, de kommer ju fram förr eller senare.
Mm.
Så jag, alltså var tid har sin tjusning. Och jag tillhör ju då en grupp som inte många är kvar i livet som har varit med alltså före postnumrets införande.
Mm. Mm.
Och efter.
Och jag, var det 68? På
68, 12 maj. Så skedde alltså en radikal förändring. Allting sorterades ut på järnvägen dessförinnan. Så vi var ju tvungna att lära oss alla poststationer som det hette, som låg ut efter järnvägen. Slutade sina påsar för att det blivit bedalen till minuta och så vidare. Fortsätt.
Hur var den här posten? För det måste ju en yrkesstolthet som försvann hos er som kunde allt detta. För då behövde ju inte kunna det längre.
Ja, det, alltså det var ju ett sätt att kunna hantera den postmängd som bara ökade och ökade på 60-talet samtidigt som järnvägarna försvann. Ja. Det fanns alltså ingen. Mm.
Men var postnumren för att det skulle läsas maskinellt då, eller?
Och manuellt.
Okay.
Men de var fiffiga de här gubbarna som införde det femsiffriga postnummersystemet i Sverige. Man tittade bland annat på Schweiz som hade haft det, men det var bara fyra siffror. Och de här svenska herrarna, de kommer att funna att fyra siffror är för lite, sex är för mycket, fem är lagom. För då kan man alltså, det är alltså postnummer säger vi, det är en postkod.
Ja.
Så vi som kan systemet, vi vet ju att fem, ett större geografiskt område, lägger du till siffran två och hamnar du i området kring Falköping. Lägger du till den tredje siffran ett. Så är det den största orten i det område 52, alltså Falköping.
Mm-hmm.
521 har vi här.
Ja.
Och så har vi 93 här i Luttra. Vad är nian då?
Det betydde på den tiden att det var landsbygdspost. Och sen den femte siffran beskriver då det geografiska området. Ja. Men nian, den säger att det är landsbygdspost.
Men det gör det väl än idag?
Ja, i stor utsträckning. Men alltså nu använder de ju alla siffror på mer eller mindre bra sätt.
Men blev det bra då direkt? Ja, det funkar liksom?
Man lärde svenska folket att använda postnummer redan hösten 67. Så att när det här trädde i kraft, alltså över en natt, så var ungefär 75-80% av posten var försedda med postnummer.
Vi fick en stor postnummerkatalog. Vi fick leta in.
Ja, den första var ju inte så där förfärligt stor. Men jag var med om att avskaffa postnummerkatalogen. Då var det två stycken, så la man ihop dem och så var de så här stora.
Och då pekar han nästan 30 centimeter. Vi pekar ju över händerna.
Ungefär.
Det är inte tv det här.
Och fullständigt vansinnigt därför att hur många skogar som gick åt och hur många järnvägsvagnar som gick åt för att distribuera detta.
Mm.
Och sen var det ju redan för så fort det kom i tryck så var det ju redan för gammalt.
Ja, det är klart. Mm. Men det är ju ändå fantastiskt om man tänker, vad heter det här systemet som gjorde på regionen nu, Göteborg och Millennium? Eller
ja, Millennium.
Som de fick lägga ner för att det inte funkar. Men detta funkar ju tydligen direkt om jag postnumren när det kom.
Mm.
Det är ju rätt otroligt egentligen.
Och lever än idag.
Och inga datorer eller något. Det kanske var det som var. Att det funkar.
det kan vara så.
Ja, jag vet ju redan då när jag gick runt och visade runt på terminalen i Forköping, alltså från 83 och framåt, så hade vi inga sorteringsmaskiner, men vi hade en paketmaskin som sorterades manuellt.
Ja, kan man säga.
Och då vet jag att jag pratar om att ja, vi har inte kommit så långt än, men i Frankrike, där har de brevsorteringsmaskiner som kan alltså sortera i gångordning. Men dit har vi långt innan vi kommer, säger jag, på 80-talet.
Mm. Ja.
Nu är det alltså på det viset att breven får en...
Ja, du kan ju säga hälften av den här posten breven delar ut idag. Den kommer ju färdig från terminal i en blå låda. Och den låda ställer du i bilen och sen lägger det precis i den ordningen du kör.
Du behöver inte leta.
Nej. Och det stämmer väldigt, väldigt bra. Det är väldigt få misstag som maskinen gör. I början kanske det var lite, men den sista när jag jobbade med så var det väldigt bra.
Det måste ju underlätta väldigt.
Ja, det är klart det gör. Det är klart det gör.
Jag minns ju när barnen var... Det var någon som var inne på posten som sorterade julkort.
Jajamän.
Det var en stor organisation för
många år sedan. Och Abrahamsson var chef i många år. Du var det också?
Nej, inte.
Men det var en stor apparat. Mm. Oj.
Och nu sänds det knappt några vanliga fysiska julkort.
Jag hörde ingen siffra i julas faktiskt, men det har ju gått ner väldigt.
Ja,
så är det.
Det är lite tråkigt för det var en trevlig tradition.
Ja, så är det.
Vad kostar det att skicka ett brev idag då? Det är inte billigt.
17-18 kronor.
Nej, jag tror det är 22 till
och med.
Så det har gått upp.
Ja, det hänger inte med på det.
Nej, det
men då ser man att la e-faktura då, istället för att skicka ut. Men vad blir det kvar till posten sist om det ska fortsätta så här?
Vad som har hänt?
Den frågan får hänga med vi spelar en låt.
Okej.
Okay. Nu ska Göran spela en låt till.
Ja, men då håller vi oss kvar vid 1967. För att när det gasade, där köpte jag för 6 egyptiska pund en liten sån här fickario som fick plats i bröstfickan. Och så hörsläcka. Så att om jag såg på post så var det ju ingen som såg att jag hade var nu här.
Mm-hmm.
Och det var en mellanvåg så att jag fick ju in i Kairo och radiostationen runt Medelhavet och Jerusalem givetvis. Och Jerusalems radion, den spelade Puppet on a String med Sandy Shore, eftersom det var slagervinnare. Och det var inte bara en gång om dagen, utan det var hur många år som helst.
Och nu är till och med gubbansvepet. Här kommer den.
Jag tänkte här nu, Ulf har ju kört mycket som vi kallar för lantbrevbärning.
Mm.
Och då tänker jag på när jag var liten och lantbrevbäraren kom med. Vilken otrolig service vi hade på landsbygden.
Mm.
Han kom in och han såg ju då även till den här stuga då. Nu har han inte hämtat posten, nu kanske något har hänt här. Det var en social inrättning. Så, berätta lite om hur du upplever det.
Nej, men så var det väl. Och kanske ändå mer före jag började köra lantbrevbäring, men jag var med om det där när vi hade kassaservice som det heter, och en gick ju in, om inte annat så varje pensionsdag så knackade han ju på, och även vid andra tillfällen också. Så där lägger mycket där du säger.
Och då hade ni massor med pengar i bilen.
Ja, det var med pengar. Ja, det kan ni förstå själva, även om pensionen alla steg sedan dess, men det kunde ju vara sexsiffriga belopp i bilarna hos en del när det åkte ut då.
Och det hände aldrig något?
Ja, det hände, men väldigt sällan kan man väl
mycket
säga.
Mycket sällan, ja, och det dröjde långt in på 80-talet innan det första rånet utav en lantbrevbärare kom.
Ja.
Mm.
Men då kom det ju till naturligtvis säkerhetsåtgärder i form av larmradio.
Ja, det gjorde det. Men, och sen...
Ja, men det... man förskolade, det var precis som att det man ger sig inte på. Om det var moraliska skäl, det vet vi inte.
Och bara detta, vet du, vi hade med oss pengar och även folk la ut i sina brevlådor.
Ja.
Där hängde det en pöse
med pengar i.
Med inbetalningskort och så pengar till det. Och så tog en handen där och så la en tillbaka kvittot i det. Och jag menar, det kunde med vara stora belopp som låg i den där plastpösen när den kom fram.
Men när du kom och delade ut pension så då var du ju en populär person.
Ja, men jag tror fortfarande att lantbrevbärarna är ganska umtäckt. Ja, eller väldigt umtäckt just med service med paket och så vidare. Så.
Har du druckit mycket kaffe?
Det har hänt, men det finns den som har druckit mycket mer. Kan säga. Men det har hänt och det gör det till. Jag kommer ihåg ett par ställen bland annat och det var alltså... Det var ju lite stort när lamprubben kom. Ja, okay. Det var en herre, spelar ingen roll var, men det var kaffe och det var en tekaka och det var i ordninggjort och den var fin och det var lite olika pålägg. Det som alltid fanns på den här tekaka, det var en skiva kiwi.
En kiwi, ja, ja.
Och det var ju, ja, det var lite högtidligt tror jag, som han upplevde när vi kom. Så där fanns sådana exempel och ja, det var en umtäckt funktion, lantbrevbäraren.
Du måste ju ha många roliga historier, ja, som de upplevde. Kan du inte berätta något så dråpligt som har hänt?
Ja, det är klart att det är på ett ställe där jag var med en pensionsdag och det ville vederbörande bjud på kaffe. Och det var ett ställe som kanske inte... Ja, det kunde ju se ut på olika sätt när jag kom in hos folk med. Så var det ju. Och här skulle jag bli bjuden på kaffe och så. En mandelkubb. Och jag var inte så sugen. Antingen, jag vet inte, vi hade fikat innan. Jo, man tar, sa han. De börjar ändå bli gamla. De måste äta så. Och de som känner mig väl, de vet att det var inte riktigt
rätt gubbe. Det var
ingen. Nej, det var inte rätt gubbe.
Hur gjorde du med mandelkubben då?
Jag tror faktiskt jag stannade och fika hos en. Han var där själv i farbror. Han hade en taxock, vet jag. Ja, så det... Men jo då, där finns många historier.
Jag åker ju nästan ut för något liknande då in i stan. På den tiden som Mösseberg och Bestorp inte var bebyggt. Det fanns en del gårdar. Så låg en bit ifrån Danske vägen eller Göteborgsvägen. Och vintern 72 var ett rent bedrövligt år för det var mycket snö, kallt och blåsigt. Och så skulle, ja, det var oerhörda mängder med brev för Försäkringskassan skickade ut någonting till varenda en. Så jag fick uppdrag i alla fall att köra på Bestorp med cykel givetvis. Och så knappt handen framför mig. Och på ett ställe, och det var klockan långt över ett, alltså jag borde varit färdig för länge sedan, så kämpar jag mig fram till en låda och ser att långt bort, där öppnas en dörr och så tittar det ut en gubbe. Och när han får se att jag kommer, jaha, alltså det är inte den vanliga brevbäraren idag och jag som hade tänkt att bjuda på kaffe.
Du fick ingen kaffe alltså?
Ja, efter en stund så öppnades dörren igen. Ja, det är ju ändå kokt så du kan komma in.
Ja, det är en rolig grej också, som jag kan berätta. Jag jobbade i Mullsjö och där var ute på landsbygden där. Och kommunerna skickade ut fakturer i god tid. Och detta var en pensionsdag och den här mannen skulle betala sina fakturer då, i samband med att han fick pension. Och då hade jag med en faktura alltså, och det var ju klarat sig till nästa gång pension kom. Alltså. Och då sa jag att den behöver du inte ta nu när du inte vill, sa jag, för den klarar sig i månaden till. Mm. Då tittade han på den, alltså, för det var till Mullsjö kommun där han skulle betala sin. Då tittade han på faktura och sa, de behöver det bättre än jag, sa han. Och så betalade han den faktura också. Ja, så där finns lite historier där. Ja.
Det var en annan tid.
Ja, mycket annorlunda.
Ja. Jo, jag vet man då, eller vi gjorde det, vi gav ut julklapp till brevbäraren och sånt där. Mm. Och det var väldigt trevligt liksom, det här sociala nätverket som det var.
Ja, så var det.
Ja, vi kanske ska spela lite musik igen då, Ulf.
Då ska vi få höra på en... det är en rolig kombo av artister tycker jag. David Richard och Torsten Flink. Ja. Det är ju... Ja, ni får lyssna på Tankar i Ligurien med de här två herrarna.
Om man lever i en ankdamm och är fullständigt tillfreds, tror man snart att göra en ocean. Då blir näckrosen en urskog och man själv en mänsklighet.
Det är gubbasvepet som ni lyssnar till och idag har vi som gäster Göran Helmersson och Ulf Karlén. Och vi har pratat lite post och lite sånt där. Men sen så nämnde du att du hade spelat i dansband, Ulf. Kan du inte berätta lite om det?
Ja, ja det har jag gjort några år. Jag kommer inte ihåg hur många år det kan ha varit. Men vi startade här på Lilien, Håkan. Du och jag. Och nära till då.
Ja.
Jonas bland annat. Och sen var jag med och spelade med Rolands orkester.
Jag kan berätta hur det kommer ihåg hur det började.
Nej, den får du gärna ta.
Jonas gick i sjätte klass och stod till dem och började på 27 år. Och då skulle vi träffa deras föräldrar då, som de skulle möta. Och då sa vi det att fasen, ska vi ta och spela lite? Kommer du ihåg det?
Nej, rätt att det kommer.
Vi var i lokal Fröskin. Nej, vi var i... Jo, det var vi. Vi var i lokal Fröskin.
Ja, vi var inte i gymnastik, sa
vi var i gymnastik, sa du.
När du säger nu ringer det en klocka. Visst.
Vi var i Kinaskolan.
Ja, i Kinaskolan.
Då var, kom föräldrarna i Falköping då som skulle barn, som skulle träffa våra barn, du vet.
Var det så?
Och då Jonas, våran pojkton, han var ju lite trummis då. Så, kan vi inte sätta ihop och spela naturligt på det? Och på den vägen började faktiskt.
Så var det kanske det. Det har du rätt i.
Ja. Och sen har vi faktiskt, var vi faktiskt pausband till Striples, men då det har Ulf förträngt.
Mm, mm, jo, ja, ja usch, det var kalla kåra på.
Och sen blev det ju Rolands för dig då.
Ja, det stämmer. Jag vet inte hur många år det var. Men...
Hur länge sedan är det börja där då?
Ja, det här, du vet.
Du har gjort det måste... i telefonen.
Ja, men det var där. Inte, nej. Ja, men det måste ju varit någon gång. Jag tycker jag tänkte mig på början på 90-talet alltid, alla mitten på 90-talet och sen var det där, jag har varit en 15 år eller något vi är på.
Men Roland var ju proffsband liksom eller?
Ja, det var att ta i, vi var ju inga, vi jobbar ju alla och så.
Jo, men ni var ett etablerat dansband.
Ja, vi spelar ju lite på olika, i bygdegårdar och Folkets hus och
hur parker. Ofta spelar ni då?
Ja, det var alla. Var det inte varje vecka så nästan till i alla fall då i branken här. Det börjar ju mycket med det där motionsdans som det heter redan idag egentligen, eller vad säger jag, mogendans. På vardagar då, att den börjar klockan 6 och så slutar den vid 9:30. Och det var ju väldigt bra för då.
Det är ju kanon.
Ja, då var han ju hemma i tid och kunde gå upp och jobba och ta en efter och sådär. Så att, nej men det var många roliga år. Naturligtvis.
Ja, mycket slit och släpa på grejer.
Ja, det är klart det var. Jag vet inte var vi åkte så längst, men jag skulle tippa att den längsta resan kanske var 30 mil enkel.
Oj.
Och då åkte den ju eftermiddag, eller ja, bemiddag egentligen på lördagen och sen var den hemma på Sandamar. Så det var det ju naturligtvis.
Vad drygt.
Ja. Men det, ja, det gick då i alla fall.
Och traditionell dansmusik?
Ja, det var det. Liksom... Ja, absolut, ja. Det var väldigt traditionellt.
Göran, vad har du gjort när du inte har jobbat då? Nu har han spelat när han inte jobbat. Vad har
ja,
gjort?
Ja, vi har spelat upp naturligtvis.
Ja, ja för fasen, du är ju med Sverigarna.
Fortfarande gör du
fortfarande.
Det?
Fortfarande.
Ja.
Fast de marscherar inte längre.
Nej.
Till min stora sorg. Ja, jag började väl 1968 och spelade i Musseberg. Och sen dröjde det inte så hemskt länge innan jag blev ordförande. Det var ju 43 år. Vi har ju som tradition att varje Kristi himmelfärdsdag så börjar vi klättra upp i Sankt Olof kyrka på Volta och spela där uppe. Jag har i alla fall klättrat i den tornet 50 gånger.
Du slår inte mig eller vad?
Nej, det finns inte en chans.
inte med det i alla fall.
Jag har ju varit en gång om året, men jag tycker det var...
Ja, det är drygt.
Ja. Men jag håller på, fortfarande på, ja.
Men börjar du som ung och spela... Vad är det du spelar?
Jag spelar alttorn och det kom sig utav att 1959 så startade Emanuelkyrkan i Falköping en musikkår. Och rätt vad det är så ringer pastorn ut och säger till mamma att nu är det ett instrument kvar. Och jag undrar om inte Göran skulle kunna ta det. Det var ett alttorn och ingen som ville ha.
Mm.
Men jag började med detta. Det var rätt så lättspelat. Så har det varit.
Och det har du en kvar i?
Ja, men.
Ja, det är kul.
Men du har också varit väldigt engagerad i olika föreningar och politiskt och allting.
Ja, jag brukar ju kalla
det. Så du har tagit med fritidssysselsättning precis?
Nej. Alltså, jag är ju föreningsnörd, kan man säga. Det går att det kommer från. Mm. Och det har jag fortfarande både lokalt, regionalt och nationellt till det små.
Mm-hmm. Ja. Men är du, för du är ju... Ja, du har varit ordförande i Mösebergarna, men är du inte det fortfarande, eller?
Nej. Jag bestämde för att jag skulle sluta vara ordförande, men att jag fortfarande var någorlunda vid mina sinnesfulla bruk.
Ja.
Och det blev för några år sedan, och då fanns det ju folk som tog över. Det är ju det som jag hör folk gnäller så in i bänken på, att det finns ingen återväxt. Men i Mösebergarna har det inte varit några bekymmer alls. Det har inte varit svårt att få tag i folk som ställer upp och jobbar i styrelsen.
Det är ju rätt många unga människor som spelar med Mösebergarna nu.
Ja, visst. Alltså, jag drar ju upp medelåldern något alldeles åskigt.
Är du äldst?
Ja, det är jag.
Är det fler äldre då, eller?
Ja, det finns ju en till som är född 49. Jag är född 46. Så att vi börjar ju närma oss 80-strecket. Mm. Så att jag får väl... bekänna färg liksom, att innan jag blir fullständig koko i skallen så ska jag lägga av spelarna.
Men det är ju roligt när det är blandade åldrar,
ja,
alltså, i vilket sammanhang det än är.
Precis, och vi är kända för att ha rätt så stor social kompetens. Alltså, kommer de unga så stänger vi inte ut dem. Ser vi att de står ensamma i ett hörn när vi har fika, så är det alltid någon som tar hand om och pratar med dem, va? Så det har gjort att ungdomar stannar kvar även efter skolan. De kanske har skaffat sig jobb på annan ort. Men de kommer tillbaka till Mösebergarna i Falköping.
Trevligt.
Så det, när folk håller på och gnäller på att det finns inga styrelser som kan leva kvar, så håller jag inte med. Och sen är jag ju då ordförande i Karleby hembygds- och fornminnesförening. Och det är samma sak där, att det är ingen som vill sluta i styrelsen. Mm. Så det är
bäst. Har du några styrelser eller aktiviteter du är med i?
Nej, det kan
jag. Du har varit med i fotbollen i slutet av
tiden. Ja, det har jag varit, men det är ju inget längre egentligen.
Inget längre?
Nej, bara... Nej, det är... Så är det. Jag jobbar ju med bingon, bara en bilbingo i många år.
Just det, det
gjorde jag. Nere i Strängsgården i Oslo då. Men det är bara länge sedan jag var med nu, det är några år sedan.
Nej, men idrottsrörelsen, det blir ju så att när barnen är med... Mm. Då engagerar det föräldrarna, och sen när barnen slutar, och då slutar föräldrarna
också. Jag sa faktiskt ner till Tångavallen, som det heter, i slutet på torsdag. Bara. Vi ser ett gäng, vi ska krita upp planer och grejer lite. Aha. Så jag hjälper till med det lite.
Mm. Ja, det är kul.
Ja, så det
är. Jag tycker att Ulf har sluppit undan lite för lätt, för att Ulf har gjort en karriär i posten. Han är inte ensam om det, men just det här att varit med om så fruktansvärt många olika omorganisationer. Mm. Som gjorde det att du har alltså bytt jobb inom jobbet.
Ja, men så är det ju, stora arbetsgivare. Det finns ju olika möjligheter att välja jobb. Så, men det har varit brokigt skara. Jag började på terminalen då, under dina vingar, 85. Och sen har jag varit runt på lite olika postkontor. Ja, efter terminalen var jag i Mölsjö, en kort period i Habo. Sen var jag i Jönköping, Vara och avslutade i Skövde. Med lite olika jobb under resans gång då. Ja.
Och då hade du till och med arbetsledarfunktioner?
Det var så, ja, under vissa år, ja. Ja. Så det var, ja.
Och då gick du vidare från det?
Ja, nej, men det var spännande naturligtvis.
Ja, det är klart.
Och vad en kan ta med sig då, när en har varit runt på olika arbetsplatser då. En har ju lärt känna väldigt mycket trevliga människor. Under åren.
Ja, det är klart.
Så, och vissa har en kontakt med fortfarande. Så det är ju roligt.
Hör ni, tiden går. Nu ska jag spela en låt.
Jaså?
Och jag har tänkt att spela en låt som heter Du gav bara löften. Och jag vill betona att det har ingen med posten att göra.
Jag ser att Göran tittar ut genom fönstret. Vad tittar du på?
Stenkrossen.
Jaså.
Varför då?
Ja, när jag började med Sibirien så var det ju kanske inte riktigt samma goda kvalitet som var det idag. Så att Sibirien gick under öknamnet Stenkrossen. Och de hade dessutom en liten ungdomsorkester ett tag. Den kallades för Lilla Illaberöra. Men idag så är det alltså ingen som säger Stenkrossen om Mösebergs musikkår. Det har skett underverk.
Ja, det är lustigt när jag stinkar så den tog jag för några år sedan. När jag var liten så minns jag att min pappa använde en sån. Men kommer det hit bönder och där står en ny traktor på gatan, då springer de dit och tittar på den istället. Ja. För det är roligare.
Och då var jag bort med och krossade sten.
Tänk, jag fick en järnsten och den bara sköt rätt upp.
Det sköt väldigt.
Ja. Ja, nu ballar vi ju lite här, Kent.
Ja, det brukar vi göra.
Ja, vi ska ju avsluta det här programmet.
Det är ju lite vårt signum att vi brukar balla ut på något sätt. Jo, men detta var ju alltså gubbasvipet i april 25. Deras gäster, Göran Helmersson och Ulf Karlén. Pratat en del post och en del annat hågkomster ur det långa liven. Och nu ska vi se, nu går detta programmet idag, alltså idag är det ju torsdag den 24. Och reprisen brukar du ha ordning på, Håkan?
Andra måndagen, månaden efter klockan 14.
Vad är det för datum?
Det vet jag inte. Det får du se aldrig något. Men sändningstillståndet då?
Ja.
Det har du inte nämnt.
Nej, vi sänder ju på Radio Falans sändningstillstånd i Radio Falköping.
Man glömmer inte att säga att man kan lyssna på podden efter ett tag.
Just det.
Men då kommer alltså inte låtarna med.
Nej, okej. Okay. Då är det bara en liten, några sekunder som kommer med musik. Och det gav...
Och då gör det ingen sån där långa betar om inte längre för det.
Nej.
Men det är lyssnansvärt. Missar man torsdags...
Så då går man in på vår hemsida på radion, fnf.nu, och så går man till poddradio och så finns många gubbar som ligger där faktiskt. Jag tror nästan alla ligger där nu. Och det kan vara kul att gå tillbaka och vältra sig i nostalgin.
Ja, mycket trevligt.
Så att vi tackar så mycket för idag och på återhörande.